Idag får i princip alla illegala migranter stanna i Europa. Bara en av fem utvisas.
Det här är Charlie Weimers, Europaparlamentariker och sverigedemokrat.
Det har vi sverigedemokrater länge velat ändra på. Det var vårt vallöfte till er. Och nu kan jag säga att nu lever vi upp till våra vallöften. Nu skärper vi tillsammans med övriga högern regelverket.
Och han är segervis.
För just utvisningar, återvändande.
To the votes. First one is by roll call, so all cards in.
För tillsammans med likasinnade europeiska högerpartier så röstar Sverigedemokraterna igenom ett nytt lagpaket i Europaparlamentet.
On the common system for the return of third country nationals staying illegally in the union. This is the return regulation.
Den här reformen ska bland annat göra det möjligt att skicka migranter som befinner sig illegalt i EU till förvar i länder utanför Europa. Det talas om stater som Uganda, Tunisien och Egypten. Sympatisörerna kallar förvaren för återvändande hubbar, medan kritikerna använder begrepp som deportationsläge. Det här är konflikt om EUs försök att få fler att lämna unionen. Jag heter Fernando Arias. Det här är ljud från en av många demonstrationer i EU-parlamentet. Demonstrationer mot EUs nya invandrings- och flyktingpolitik. Och Anna Roxvall, det har ju hänt en hel del när det gäller migrationspolitiken i unionen.
Ja, men det kan man verkligen säga.
European Parliament approves what is being built as a fairer system of settling new immigrants across all 27 member states of the EU.
Nu i sommar så ska EU-länderna börja tillämpa den nya migrationspakten. Och det är den här lagreformen som ersätter stora delar av EUs tidigare migrationspolitik. Och den är egentligen frukten av nästan 10 års förhandlingar. Ända sedan den här så kallade flyktingkrisen 2015 så har man försökt komma fram till ett nytt ramverk för migrationspolitiken.
It means a lot. It's a huge, huge achievement. It's the first time that we are able to come to a common, comprehensive European approach towards migration and asylum.
Och precis som dåvarande EU-kommissionären Ylva Johansson säger här i den här intervjun så kommer den få väldigt stora effekter i medlemsländerna. Den rör allt från stärkt gränskontroll, uppsnabbade asylprocesser och ansvarsfördelning mellan länderna för asylsökande. Men EU vill inte stanna där. Man vill ju också reformera regelverket runt det man kallar återvändande. Alltså hur man ska få fler personer att lämna EU. Och det är ju till exempel människor som inte har rätt att vistas i EU för att de har fått avslag på sin asylansökan eller ansökan om uppehållstillstånd. Och det handlar om rätt många människor. Enligt EU-kommissionen så får 400 000 personer order om att lämna unionen varje år. Men det är bara var femte som gör det. Och EU-parlamentet har nyligen sagt ja till ett förslag som handlar om just det här, den så kallade återvändande förordningen.
Okej, om jag bara får stanna det där. Så först så kommer man överens om den här migrationspakten som handlar om gränskontroller och asylprocesser bland annat. Men nu vill man också få igenom förändringar som syftar till att fler migranter som befinner sig här i unionen också lämnar EU.
Precis, man jobbar mycket med sånt som man tror ska avskräcka människor från att ens försöka ta sig hit. Och man vill ju också göra det enklare och skicka ut dem som redan har kommit. EUs migrationskommissionär Magnus Brunner, han beskriver den här återvändande förordningen som den sista pusselbiten typ för att migrationspakten ska kunna fungera fullt ut.
We delivered today on different topics like the returns. That was the missing piece, one of the missing pieces In the migration and asylum policy in Europe, and we delivered that today.
Och en del i den här förordningen är att man vill göra det möjligt att skicka människor till ett land utanför EU som migranten egentligen inte har någon anknytning till. Medlemsländer ska kunna sluta avtal med stater utanför EU och sätta migranter i särskilda förvar där i väntan på deportation till deras hemländer. Men det här är alltså inte verklighet ännu utom i ett land, Italien. De har redan provat ett sånt här upplägg. De skickar människor som ska utvisas till Albanien. Närmare bestämt till ett center för migranter som har byggts upp där, Jader. Och det har samma funktion som de förvar som redan finns i Italien. Men den stora skillnaden är alltså att förvaret ligger i tredje land, alltså utanför EU. Och jag träffar en person som själv suttit inlåst där i Albanien. Han heter Mohamed Njay och är född i Senegal men har levt större delen av sitt liv i Italien. Klockan är 4 på morgonen när Mohamed rycks upp ur sömnen av vakterna på det förvar i Italien där han hålls inlåst. Ingen berättar vart de ska. Han blir bara tillsagd att klä på sig.
They just woke up in the during the night around 4.
Han berättar att han förs i handfängsel ner till kajen i italienska hamnstaden Brindisi.
They took us to the port in Brindisi. From there we took the ship with the two police for each one of us. It's an army ship. Transferimento, they call it like that.
Där han och 25 andra tas ombord på ett militärfartyg.
Yeah, I was sleeping, to tell you the truth. And I was feeling bad too. I said, oh, let me sleep. I don't care. You know. But we arrived there around 6-7.
Mohammed är trött och sjösjuk så han sover under båtfärden. Men han tror att klockan är runt 7 på kvällen när de är framme. Och även om ingen förklarar något så förstår han faktiskt direkt var han har hamnat. Mohammed beskriver det som att hjärtat knyter sig när han ser platsen som de nu ska bo på.
When you arrive there, you know that you are in Albania. It's different, it's different.
Did you know that Italy had a cooperation with Albania? Had you heard about this?
Yeah, yeah. I saw it in TV. But I never imagined, I never guessed that one day they took me that place. When I saw the place, the area, you know, I go back to the room. I say, no, let me go sleep. For me, maybe tomorrow I will watch the place better because well, it was like they tie something. They tie my heart. You understand me?
De sover 4 personer i varje cell. Väggarna är kala. Det finns 2 våningssängar, ett bord och en TV som bara visar program på albanska. Cellen har 2 portar. Där den ena är låst och den andra går ut till en inhägnad bur. Där kan de förvarstagna spela fotboll, men det finns inga mål och buren är så liten att det är svårt att få till något spel.
It's inside. It's a place like this. Rooms. And the area is like this. We play football inside. You don't kick the ball like you're supposed to because it's too small.
Albansk TV och fotboll. Det är den enda sysselsättning som finns.
When could you come out of the cell?
So we always inside the cell. Maybe if you want to go to hospital, you come out. They take you to hospital. The doctor is looking at your body, but he's speaking Albanian. You don't even know what he's saying about you.
Den enda gången någon lämnar cellen och buren är om han behöver sjukvård. Läkaren undersöker din kropp, säger Mohammed, men du vet inte vad han säger om den. När det är dags att äta får de maten genom en lucka i dörren. Som om de vore djur, säger Mohammed.
Through the window they give us food. Like animals.
Det är liknelse från djurriket som han liksom hela tiden återkommer till när han ska försöka beskriva jäder. De lever som ankor i en damm, som fåglar i en bur, eller som på ett zoo.
Because that place is not for man being. It's for animals. It's like dog pound. You know, you see the dog pound, the way they close it up like a zoo, yeah.
Varje intagen har 10 minuter telefontid per dag, säger Mohammed. 5 av dem lägger han på att ringa sin kompis Rambo i hemstaden Bologna och 5 på att prata med sin advokat.
Every day is like that. You have 10 minutes. I won't get crazy. I was getting mad.
When you're saying you were getting mad, like what?
I was always nervous. So you are stressed, you know, the way you are living, the way you are, they treat you. You talk to people that you know that they don't understand you. They speak, they tell you just, si, va bene, aspetta. Aspetta means wait. And you wait.
Den civila personalen som sköter allt det dagliga talar inte italienska och Mohammed vet inte hur länge han ska behöva sitta där. Han håller på att bli knäpp redan efter en vecka och det är han inte ensam om. Alla mår dåligt, säger han. Varje natt är det någon som tappar det och börjar banka på gallren och skrika.
While you are sleeping, somebody's hitting the door. You don't sleep. You wake up nervous. With your stress, you call your lawyer. Maybe the lawyer still telling you the same thing. You get mad. You start doing it.
Did you do it too?
I did it anytime, many times, many, many, many times.
Mohammed berättar att en kille från Pakistan försöker hänga sig i sin cell, men de får ner honom.
One Pakistan boy, he tried, but somebody saw him. He started shouting, and from there we came.
Even you?
Yeah, by force. If he died, I mean, I would kill myself too, because you are suffering, you are getting mad, and you see dead body close to you. You will not sleep again.
Jag hade aldrig kunnat sova igen om han hade dött, säger Mohammed. Killen vaknade till liv och tas till sjukhus och vad som hände sen var det aldrig någon som berättade.
After I don't know what happened to him because I don't see him again.
Men det är när en förvarstagen kille från Marocko bryter ihop som det verkligen går upp för Mohammed vilken situation han har hamnat i. Marokkanen, säger han, skriker och slår på saker och kräver att bli deporterad. Vad som helst, bara han slipper sitta inlåst. Vakterna uppmanar killen att fixa fram sitt pass, för utan det så kan de inte deportera honom.
They tell them we can deport you because you don't have your passport. If you bring your passport, we will deport you.
Och Mohammed inser att han har ju samma problem.
From there I understand that they will not deport me because I don't have passport.
Han är själv från Senegal men har levt i Italien sedan han var 11. Han har inget senegalesiskt pass och Senegal samarbetar inte med italienska myndigheter, så det kommer inte gå att utvisa honom heller. Istället kommer han behöva sitta av maxtiden som personer får hållas inlåsta i italienska förvar. Det är 1 år och 6 månader.
After 2 months I was getting mad. Just imagine now, 1 year 6 months, 18 months to stay there.
Och vi ska få höra mer av Mohammeds historia lite senare. Men först, Anna Roxvall, vad vet vi om det här centret i Albanien?
Ja, men det blev rätt stor medial uppmärksamhet kring det här 2023 när det blev känt att Italien hade slutit ett avtal med Albanien om att få bygga det här, någon slags flykting- och migrantförvar i Jader. Då pratade man om att så många som 3000 personer per månad skulle kunna tas emot där. Och premiärminister Giorgia Meloni beskrev det här som, citat, ett revolutionärt initiativ för migrationshantering. Men det fick också ganska omedelbart massiv kritik.
It's not only very bright violation of fundamental rights, given the conditions inside the centers, it's also really short-sighted politics.
Det här är Cecilia Strada som är EU-parlamentariker för Partito Democratico, det är typ italienska socialdemokraterna. Hon har gjort 3 olika inspektioner på det här centret i Jader sedan det stod klart 2024. Och hon menar ju att förhållandena där är usla och bryter mot de mänskliga rättigheterna.
Clearly you cannot have the same standard of respect of fundamental rights when we come to the right to self-defense. It's of course completely different if your lawyer can take a public transportation or a motorcycle to come and visit you, or needs to take a plane and cross the Adriatic Sea. And the family, because in Jader we met a lot of people that have Italian children, Italian, even Italian grandchildren, and right to health care, because of course around Jader you don't have the same standard of public health care that you have in Italy, etc.
Hon räknar upp en lång rad områden där det brister, till exempel att du inte får samma chans att försvara dig när, som hon säger, advokaten måste korsa Adriatiska havet först. För att inte tala om möjligheten för de intagna att hålla kontakten med familjemedlemmar som barn och barnbarn som ofta finns kvar i Italien. Eller rätten till sjukvård av italiensk standard. Ströder beskriver också ett system som så gott som helt saknar insyn. De intagna vet oftast inte ens om att de är på väg till Albanien när de sätts på båten. Det finns ingen offentlig information om hur många som sitter inlåsta, hur många som deporterats till sina ursprungsländer från Jader eller hur många som skickas tillbaka till Italien igen. När parlamentarikerna har besökt Jader har de helt enkelt fått räkna själva.
Okay, general scheme is a complete opaque system. Even when you go into Jader, you ask how many persons are detained here. Can I see the list? You cannot see the list, so you just go on counting.
Under de två åren som Jader har funnits så har den italienska modellen utmanats i domstol gång på gång och Melonis regering har åkt på en lång rad bakslag. Tanken var från början att migranter som räddades på Medelhavet men som kommer från det som man betecknar som säkra länder, att de skulle tas med båt direkt till Albanien och utvisas därifrån. Men den modellen fick nobben i domstol och den första gruppen asylsökande som togs dit fick skickas tillbaka till Italien igen. Så då ändrade man syftet med centret och nu är det personer som har fått utvisningsbesked som sitter där. Många av dem har begått brott. Men det är alltså inte några 3000 personer i månaden som det handlar om utan just nu sägs det sitta 90 personer där. Och det är det högsta antalet sedan centret öppnade. Det är egentligen bara budgeten för det hela som verkar bestå. 680 miljoner euro har man räknat med att det hela ska kosta de första 5 åren.
What is the point? It's just propaganda, according to us. Propaganda that is really pretty much violating fundamental human rights and also very expensive propaganda. The message is we are cleaning Italy from all those criminals that otherwise would be up there raping our women and stealing our purses. Yeah.
Det här är propaganda, säger Strada. Dyr propaganda, bara för att skicka en politisk signal om att man nu låser in folk som annars skulle våldta kvinnor och råna tanter på deras handväskor. Budskapet är att det här gör Europa säkrare, men verkligheten den är den motsatta, menar Strada.
This will fuel insecurity because this will increase the social tensions, this will increase fear and may push people to hide and become invisible, but which of course is less security for the individuals and for the rest of the society.
Så det hon säger här att det här kommer skapa spänningar och rädsla och att det får människor att liksom gömma sig undan myndigheterna.
Ja, precis.
Men hur ser EU på det italienska exemplet?
Ja, men man skulle kunna tänka sig att Italiens alla juridiska komplikationer och krumbukter och ja, kanske inte minst notan skulle avskräcka, men så är det inte riktigt. Från EU-håll har intresset varit stort för det här. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, hon har skrivit ett brev till unionens ledare att det italienska exemplet är något som EU kommer att kunna lära sig av. Och Magnus Brunner som är EU-kommissionär för inrikesfrågor och migration, han har sagt att medlemsstaterna har alla möjligheter att utforska det han kallar nya innovativa lösningar, som till exempel återvändande hubbar.
And yes, there are possibilities for the member states to look into new solutions, new innovative solutions, and the return hubs is one of it.
Jag tror att man kan säga att Jader har funkat lite som ett testlabb. Italien har tagit en för laget så att säga och påbörjat den här dragkampen mellan politiken och juridiken. Man har identifierat falluckor och kryphål längs med vägen så att lagstiftningen kan komma ikapp och andra kanske kan ta efter. Och nu ser vi ju till exempel hur Nederländerna håller på och sluter ett liknande avtal med Uganda där just personer som fått avslag på sin asyl ska kunna skickas dit i väntan på deportation.
Så det här italienska initiativet har varit och är ifrågasatt. Men med den nya förordningen som är på gång inom EU så öppnar man alltså upp för att alla EU-länder ska kunna bygga upp den här typen av läger eller förvar utanför landets gränser, utanför EUs gränser. Och Ulrika Bergqvist, du har träffat den svenska ledamot som förhandlat fram det här förslaget.
Ja, Sverigedemokraten Charlie Weimers.
Det här är Sverigedemokraternas största framgång i Europaparlamentet någonsin.
Han har varit drivande i att Europaparlamentet precis röstat igenom den så kallade återvändande förordningen och höjt tonläget i förslaget. Det är just det han firar i det här Instagram-inlägget.
Vi gör det nu möjligt att utvisa fler. Vi gör det möjligt att hålla säkerhetshot i förvar. Att införa livstidsinreseförbud för människor som hotar våra medborgares säkerhet. Och inte minst återvändande hubbar så att vi enklare kan få hem illegala invandrare till deras hemländer.
Men att det gick igenom på det här sättet, det var inte helt givet.
Charlie Weimers, Europaparlamentariker för Sverigedemokraterna.
Mm.
Det är ju en ny situation efter EU-valet 2024 som innebär att det ganska ofta nu för tiden blir höger majoritet i olika frågor, inte minst i migrationsfrågor. Detta var dock länge osäkert i fråga om återvändande politiken.
När ett förslag som återvändande förordningen ska presenteras för omröstning i Europaparlamentet så har ett sånt ärende en så kallad rapportör. Det är den person som får i uppgift att ta fram texten som utskottet som har hand om frågan sen presenterar för omröstning i parlamentet. Och i det här fallet så går det uppdraget till en liberal ledamot från Nederländerna. Malik Asmani heter han. Och hans grupp vill att han gör upp med den traditionella högergruppen, konservativa EPP, där ju Moderaterna och Kristdemokraterna sitter, och med Socialdemokraterna.
Det visade sig ganska snabbt att han hade en omöjlig uppgift framför sig. De politiska krav som EPP förde fram kunde inte den socialdemokratiska gruppen gå med på.
Och veckorna innan omröstningen tar Charlie Weimers initiativ till en chattgrupp kring förordningen.
En gruppöverskridande kommunikation mellan ECR, EPP, Patriots som ju är en av högergrupperna och ESN som är den andra högergruppen. Att vi hade manglat fram ett gemensamt förslag.
Och de där andra som han nämner här, det är de högerradikala och högerextrema grupperna i parlamentet. Totalt finns det ju 4 partier till höger i Europaparlamentet efter valet 2024. Så medan liberalen kämpar för att hitta en kompromiss mellan Socialdemokraterna och EPP, så förhandlar partierna alltså på högerkanten också med EPP för att komma med ett motförslag.
Så vi var redo att svara när hans förslag kom, och det tror jag inte de hade räknat med på andra sidan.
För liberalerna är det känsligt att göra upp om en tuffare migrationspolitik med extremhögern. Det vill de undvika, och det där vet ju Charlie Weimers och de andra.
Han kom med ett förslag som i vissa delar var klart rimligt, men som var mycket, mycket tamare än det förslag som kommissionen hade lagt som grundförslag. Va?
Så när den här liberale rapportören lägger fram sitt förslag till lagtext där i utskottet, så kontrar partierna på högerkanten med ett eget striktare förslag.
This is the return regulation. We will vote on the decision to enter interinstitutional negotiations. By roll call, the vote is open.
Som går igenom.
Adopted. We have many votes to go through, guys.
Majoriteten för återvändande förordningen i Europaparlamentet var väldigt, väldigt stor. Det var 400 röster för och omkring 200 röster emot. Det säger väldigt mycket.
Av de svenska ledamöterna så var det bara Miljöpartiet och Vänstern som röstade emot förslaget. Liberalerna och Centerpartiet la ner sina röster. Och det gjorde även de svenska Socialdemokraterna, trots att den socialdemokratiska gruppen i parlamentet har varit starkt kritisk och röstade emot förslaget som grupp.
Men hur resonerar de svenska socialdemokraterna då? Alltså eftersom de röstade annorlunda än den socialdemokratiska gruppen.
Ja, vi kollade faktiskt det, och i en kommentar till oss så skriver Socialdemokraterna att de i grunden stödjer kommissionens ursprungsförslag. där till exempel återvändande centran utanför EU finns med, men att de valde att lägga ner sina röster eftersom, och nu citerar jag Fernando, EPP valt att gå bakom ryggen på övriga partigrupper och förhandlat fram ett förslag med extremhögern. Förhandlingarna skedde i skymundan, delvis genom en WhatsApp-grupp skapad av Charlie Weimers kontor, skriver de.
Alltså, så de är för själva förslaget, men de gillade inte processen bakom?
Ja, så får vi förstå det. Och nu ska den här förordningen, som gick igenom en stark majoritet i parlamentet, förhandlas ett sista varv i trepartssamtal mellan rådet, kommissionen och parlamentet. Men motsättningarna där är inte så stora, så någon variant av det förslag som finns på bordet nu kommer troligen att klubbas, kanske redan i juni.
Det förslag som Sverigedemokraterna var med och förhandlade fram ligger väldigt nära medlemsstaternas hållning, rådets hållning, vilket då banar vägen för en väldigt smidig och snabb förhandling nu när vi ska gå i mål med detta.
Men på vilket sätt skärps lagstiftningen om det här går igenom?
En viktig sak är att alla EU-länder måste godta varandras beslut om utvisning, så om en person utvisas från Sverige ska det utvisningsbeslutet gälla även i Frankrike till exempel. Det kommer också att bli lättare att sätta personer som utvisas i förvar, alltså bakom lås och bom, tidigare i processen, redan vid avslag i första instans, och man ska också kunna sitta i förvar under längre tid än tidigare, 2 år. Även minderåriga ska kunna sättas i förvar, men bara som en sista utväg. Och så är det där med att förvar eller återvändande hubbar ska kunna placeras utanför EUs gränser.
Den största innovationen i det här är ju återvändande hubbar förstås. Och det var ju också där som den politiska kontroversen i Europaparlamentet blev som allra störst. Vi välkomnar ju verkligen det förslaget, för vi tror att det sänder ut en väldigt viktig signal till eventuella illegala immigranter att det inte är värt det.
Och signalen är att de kan hamna i till exempel Albanien istället för, ja, men Italien som vi hörde innan.
Ja.
Ja, en återvändande hubb är ju då placerad utanför EUs territorium, vilket då är en poäng i sig. Det gör att det blir svårare att avvika, att gå under jorden på ett sätt som är väldigt, väldigt vanligt idag.
Men det är väl ingen som avviker från förvar i Sverige?
Ja, det är väldigt många som avviker efter ett utvisningsbeslut.
Men att sätta fler i förvar och dessutom förflyttar de till ett tredje land dit de ska transporteras fram och tillbaka, det kan ju bli dyrt. Det visar ju det italienska exemplet. Är inte det ett problem att det kan bli dyrare för skattebetalarna att utlokalisera?
Alternativet är ju dock ännu dyrare, att låta illegala invandrare få gå fritt runt om i Europa och använda välfärden och så vidare. Jag menar,
man kan ju inte använda välfärden om man är illegal.
Ja, fast det gör man på väldigt många olika ställen. Man använder sjukvård och man använder olika slags välfärdstjänster. Så nog kostar det.
Ja, vi virar in oss lite i fakta här. Vuxna som fått ett datum för utvisning har inte rätt till svensk välfärd, med undantag för akut sjukvård. Barn som fått avvisnings- eller utvisningsbesked har däremot samma rättigheter som alla barn som vistas i Sverige.
Men om vi återgår till frågan om kostnader för italienska lägret, så är ju detta någonting som kostar väldigt mycket i början, ja. Men ambitionen med den här typen av läger är ju att minska den illegala invandringen till Italien på sikt. Alltså den stora kostnaden aktiveras ju när människor kommer in över EUs gräns.
Så Weimers tänker sig att om man väl får snurr på signalpolitiken så kommer det färre migranter till Europa, och då blir det i längden billigare. Men till en början, eller om signalerandet misslyckas, så kan det bli dyrare.
Men kritikerna där i parlamentet, vad är det de säger?
Både politiker som vi hört och frivilliga organisationer som jobbar med flyktingar har lyft frågan om rättssäkerhet i sin kritik. att kontakt med både advokater och anhöriga blir svårare, att rättigheter som sjukvård inte tillgodoses, som vi hörde där i Albanien, och att det blir svårare att få en rättvis juridisk process. Men den här typen av risker avfärdas av Charlie Weimers.
Man har fortfarande rätt till tolk, man har rätt till överklaganden, men för första gången i EUs historia så kommer bristande samarbete med myndigheterna att få konsekvenser.
Så om några år kanske svenska förvar inte finns enbart på orter som Märsta eller Mölndal.
Och Balkan är ju en intressant plats för den här typen av anläggningar, för återvändande hubbar. Om det är Albanien, Kosovo, Makedonien, Montenegro, det får ju bli en förhandlingsfråga förstås.
Och en stor fråga är såklart hur länge migranter som ska deporteras ska kunna sitta i de här lägren. Om deras hemländer vägrar att ta emot dem, ska de här lägren då bli mer eller mindre permanenta?
Vår förhoppning som sagt, det är ju att det blir en helt annan situation nu med ursprungsländerna när de vet att det kan kosta dem väldigt dyrt att inte ta tillbaka sina egna medborgare.
För förespråkarna är förhoppningen att med en gemensam asyl- och migrationspolitik inom EU så kommer trycket på de länder som ska ta emot sina medborgare också att öka.
Det blir en helt annan situation nu med ursprungsländerna när de vet att det kan kosta dem väldigt dyrt att inte ta tillbaka sina egna medborgare.
Så det är liksom paketet i stort som ska få effekt?
Ja.
Anna Roxvall, Mohammed som du träffat, som suttit i det italienska deportationscentret i Albanien, var är han nu?
Han är tillbaka i Italien. Man kan säga att hans advokat hittade ett kryphål i de italienska regelverken som tvingade myndigheterna att släppa honom.
It's to seek asylum. So you go to the immigration, you tell them you want to seek asylum. You meet the judge.
Så han har alltså inte sökt asyl tidigare?
Nej, det har han inte gjort, för själv, Mohammed vet ju själv att han inte har någon grund för att få asyl. Så när han söker asyl är det helt enkelt bara för att få slippa sitta där i centret i Albanien. För medan hans asylprocess pågår så är han fri att röra sig vad han vill i Italien igen. Så efter 2 månader i Albanien så sätts Mohammed på en båt tillbaka till Italien. Utan handfängsel den här gången. Mohammed har ingen egen adress i Italien, men han är inte heller riktigt hemlös. Han bor tillsammans med en kompis i en husbil på en gratis parkering i stadsdelen Bolognina i Bologna. Mohammeds kompis är hemma. Han är också från Senegal och kallas för Rambo. För att han är stor och stark och ser ut lite som en actionfigur. Han håller på att packa för att gå och duscha, men först lagar han kaffe Toba. En senegalesisk specialitet. Thank you. Det är välstädat och ordnat. 3 sängar, ett litet gaskök och en toa. Ett av fönstren är täckt med kartong eftersom någon har försökt göra inbrott.
Because someone wanted to thief. Just came the night, they busted.
Det var Mohammeds pappa som tog med honom till Europa från Senegal när han var 11 år. De hade turistvisum och hälsade på hans kusiner, först i Frankrike och sen i Italien. Det är svårt för honom att redogöra för besluten som fattades eftersom han var så liten, men han konstaterar att pappan ville ge honom en bättre framtid.
So my dad think that maybe if I come to Europe I will study, you know, I will live better. But like I told you before, it's not every plan, you know, works. It's my case.
Det blir inte alltid som man har tänkt, konstaterar Mohammed. Hans mamma dog hemma i Senegal bara veckor efter att de hade rest. Pappan lämnade kvar Mohammed hos kusinerna och reste hem, men kom sen aldrig tillbaka. Sen dess har både pappan och Mohammeds enda syster dött utan att familjen har fått en chans att återförenas. Mohammed blev kvar i Italien, men han fick aldrig något uppehållstillstånd och har nu varit papperslös i över 20 år. Någon skolgång blev det inte heller. Istället började han springa ärenden mot betalning redan som 13-åring.
They know that I'm underage, but when you are black, you don't have document. They can use you, you know, they, you know, for small money. I started like that. Now I get used to live like that. So.
Idag försörjer sig Mohammed som dörrvakt på en nattklubb och det händer att han får ströpass som vakt i ett parkeringshus i närheten. Men han har också tidigare i livet ägnat sig åt stölder och sålt droger. Det var så han till sist hamnade i fängelse och dömdes till utvisning och blev en av de som skickades till Albanien i väntan på deportation. Rambo har sin tjej på videosamtal medan han fixar i köket. Hon retas med Mohammed och säger till honom att han är ovanligt allvarlig idag. Det är klart att jag blir tystare än vanligt. Jag vet inte riktigt hur jag ska prata om allt det här, säger Mohammed, som sällan berättar för folk om vad han har varit med om.
But me, I don't used to tell them about that story, about those things. I don't talk about it.
Men Rambo vet, för det var ju honom som Mohammed ringde från Jäder i Albanien. De där dyrbara minuterna han fick varje dag för telefonsamtal. Rambo är hans bästa vän och det närmaste familj som Mohammed har.
After years when I was in prison and I came out, he's the only one who stand and tell me, bro, you welcome. He's the only one. I can say he's a good friend. We really love you and we care about you. Understand?
När Mohammed kom hem efter fängelsevistelsen och månaderna i det där centret i Albanien var Rambo den enda som erbjöd honom någonstans att bo. Och han har liksom aldrig klagat, sig Mohammed.
And since I'm here, he never showed me that, made me feel like I'm disturbing him. He's living with me with good mind, you know, good heart. And it's reciprocal, you know. Something that I feel too, because it's not easy to have friend. It's not easy. Man.
Nu hoppas Mohammed på en ny chans i september då han ska upp i rätten. Men han vet redan att han inte kommer att få asyl.
Because I don't have story. After 22 years, you tell them I can go back to my country because my father is dead. It's a true story, it's true. But after 22 years, you are asking for a document because of your parents are dead and you can't go back home. They will never give you.
Mohammed menar att det är helt omöjligt för honom att återvända till Senegal. Han var ju bara 11 år när han kom till Italien. Han har varken familj eller kontakter kvar i landet och vet inte hur det senegalesiska samhället funkar. Men en föräldralös 33-åring från ett land där det råder fred har inte asylskäl. Så den nya advokaten har bytt spår och försöker fixa ett arbetstillstånd åt Mohammed istället. Målet är att han för första gången på 22 år ska få papper och laglig rätt att vistas i Italien. Och om det blir verklighet, då vill han plugga till kock, fixa en egen lägenhet och jobba ihop pengar. Och sen vill han resa till Senegal, men på besök, för att få se familjegraven.
To go to my dad, mom and sister graves, to pray for them at least. Maybe they will feel me that I'm back, you know. From there, maybe they will rest in peace, really. And I will have peace too.
Så EU är alltså på väg att öppna upp för deportations- och asylcentran utanför unionens gränser. Och den politiska majoriteten i Europa presenterar det här som framtidslösningen för att se till att migranter söker sig någon annanstans än just hit.
Mm. Men Fernando, den här idén om att migranter kan placeras någon annanstans, alltså än i det land de sökt sig till, det är ju inte helt nytt. Det har ju testats tidigare.
These are not new ideas. They have been tried and tested by non-EU countries including Israel and Australia.
Amanda Gray Merrall följer EU:s migrationspolitik i sin roll som forskare vid tankesmedjan OD Europe och Belfast University. och påminner om tidigare uppmärksammade fall i bland annat Australien.
The government of Nauru says it does not want foreign journalists on this small island. Second, the Australian government forbids journalists from filming or interviewing detainees at its camps.
Australien har sedan länge ett avtal med bland annat världens minsta oberoende republik, Nauru, mitt i Stilla havet. Så när asylsökande och andra går i land i Australien så kan de direkt transporteras till läger där.
In terms of Australia, they have implemented offshore processing or what they call regional processing of asylum claims for many years. So Australia provides the financial means.
De här australiensiska lägren har genom åren kritiserats av FN, fördömts juridiskt och av demonstranter. Framförallt för att barn suttit fängslade där i åratal, vilket bland annat The Guardian har rapporterat om.
Well, hoping to have freedom and education in a good country and to have a better life. But now we are in Nauru.
Ett annat kanske mindre uppmärksammat exempel är Israel som 2018 skrev avtal med Rwanda om att skicka asylsökande dit.
And Israel paid, I think, somewhere in the region of $5,000 for each asylum seeker that it deported to Rwanda.
Israel betalade omkring 46 000 kronor per deporterad person. Och tanken var att de asylsökande skulle stanna där i Rwanda.
But very worryingly, those who did end up in Rwanda from Israel were reported to have been left without legal status. Many were arrested or deported back to their home countries and effectively then having to leave their home countries again and becoming refugees once more.
Men många rapporteras ha gripits och skickats tillbaka till de länder de en gång flytt från. Andra gav sig av på flykt igen. Och till slut stoppades den här uppgörelsen i Israels högsta domstol.
Men det är ju inte bara Israel som har gjort upp med Rwanda om att ta emot migranter.
Nej, det finns ju ett fall som är mer känt här i Europa. Storbritannien.
In theory, anyone who enters the UK via a so-called illegal route may be sent to Rwanda to have their claim for asylum processed.
Som för några år sedan skrev avtal med Rwanda om att få sända asylsökande dit för att sköta hela asylprocessen där i Rwanda.
So that they can resettle and thrive.
The Rwandan government's getting an initial payment of roughly $156 million. It says it'll offer people protection and a chance to.
Och tanken var att de asylsökande skulle placeras här. Strax utanför Rwandas huvudstad Kigali. Och för att få veta mer och se den här platsen så bad vi Sveriges Radios Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama att åka dit.
Det här är ett ganska välbärgat område. Det är i alla fall mitt intryck när vi kör igenom det här området med villor och det är mycket grönområden.
Hon tar sig till Hope Hostel, den plats där Rwandas myndigheter skulle husera de asylsökande som Storbritannien skickat dit.
Och det första jag ser, det är en stor beige byggnad med gula och orangea detaljer. Det är en stor innergård och ja, området ser väldigt lyxigt ut. Också mycket grönt, växter och blommor vid entrén.
This is the rooms. This is how our rooms are.
Och jag möts upp av en kvinna, den nuvarande chefen för det här boendet. Och hon heter Aline Ouimbabasi. Och hon visar mig runt på det här hotellet.
We have two beds in one room. So we also have wardrobes. Yeah, one person there.
Det är ju cirka 4-5 våningar med en stor innergård i mitten. Och från den här innergården så ser man upp till högsta våningen.
Yeah, this is how it is. The first floor, we have 4 floor, 50 rooms. Yeah. The washrooms there.
Can we check the other floors or is that okay?
Okay. Yeah. Because they are all the same.
Yeah.
As you can see this floor, they are all the same.
Det finns 50 rum. Varje rum har 2 sängar. Så att tanken var ju då att migranterna skulle bo två och två, berättar hon. Så totalt kunde man alltså ha eller ta emot 100 gäster på en gång.
And the playgrounds are down there. Yeah.
So this would be actually the place for them to stay.
Yeah, that was the facility. It was like this. Yeah.
Och Rwanda och hotellägaren plöjde ner jobb och pengar på att i ordning ställa det här efter britternas önskemål.
Because we had rooms, we had facilities, everything prepared. So we had to not have other clients from outside, just to be prepared for asylum seekers from the UK. We were to be ready like every day, every night, to be ready for that time, for that program.
Så från tidigt 20-tal där så jobbar rwandierna på för att färdigställa det här. Men samtidigt som de gör det så går debatten i Storbritannien högt kring den här uppgörelsen. Människorättsorganisationer menar att upplägget inte är förenligt med internationell rätt. FNs flyktingorgan UNHCR anklagar brittiska regeringen för att smita från sina skyldigheter att ta emot människor på flykt. Och det är extra känsligt att man lagt ut uppdraget på just Rwanda, som anklagas för allvarliga kränkningar mot mänskliga rättigheter. Och historien kring det här avtalet, den slutar med att planen stoppas av Storbritanniens högsta domstol. Den bedömer att Rwanda helt enkelt inte är ett säkert land att skicka människor på flykt till. Strax efter domslutet så skrotas avtalet helt när Boris Johnsons Tories förlorar valet 2024 och Labour tar över. Och för Rwandas del så slutar det här såklart lite snopet.
Och idag då, vad är det för, är det ett vanligt hotell eller vad har hänt?
Ja, men idag är det ju ett helt vanligt hotell skulle jag säga, och hotellet var i princip tomt, eller det var tomt. Vi var där i en och en halv timme och jag såg inte en enda hotellgäst under tiden jag var där.
Så man kan säga att hela den här brittiska dealen med Rwanda helt enkelt blev ett exempel på en stor politisk idé som slutade i ingenting. Totalt 4 migranter kom till Rwanda i den här uppgörelsen.
4?
Mm. Om ens det, säger forskaren Amanda Gray Merall.
It was an enormously costly experiment and it was legally highly contested from the outset.
Det blev ett enormt kostsamt experiment där slutnotan för britterna uppskattas till 700 miljoner pund, säger Gray Merall. Rwanda har dessutom stämt Storbritannien för uteblivna intäkter.
So it has been enormously costly, with very little result.
Så lärdomen här är att den här typen av politiska äventyr ofta slutar i domstol och att kostnaderna blir massiva, säger hon.
So these schemes always raise massive legal concerns and ultimately it will often end up in a legal challenge at a judicial level, as well as the financial implications, which are massive.
Så vad tänker hon om att EU nu också verkar vilja satsa på den här typen av center?
Hon tycker att det är oroväckande ur ett juridiskt perspektiv.
The key things that have come out from, you know, the deals that we've had to date is that they're legally highly contested. It's difficult to see a way to make these deals by their very purpose become more aligned with international legal standards. They just hit legal hot water.
Så långt har de uppgörelser vi har erfarenhet av ofta slutat i domstol, just eftersom de inte följer internationell rätt. Så frågan är om det verkligen går att utforma en sån här modell och ändå upprätthålla själva poängen med att världen en gång valt att ha ett system där flyktingar ska ha rätt till prövning och skydd, säger Amanda Gray Merall.
I think that's the first important reflection for the EU is it even possible for such a deal or such a model to ever be in line with international law. And even if technically they're able to design something that is, it contravenes and contradicts the spirit of international refugee protection.
Tanken bakom det är ju att världen gemensamt ska ta det här ansvaret. Inte enbart stater som ligger närmast en konflikthärd, som många politiker hävdar nu. Dessutom är det ju redan så, påpekar Amanda Gray Merall, att många afrikanska länder till exempel, eller länder som Libanon i Mellanöstern, faktiskt är de som idag tar emot absolut flest människor på flykt. En annan kritik mot att asyl- och migrationsärenden ska hanteras utanför EUs gränser handlar om insyn, menar hon. Både kring hur de politiska uppgörelserna med exempelvis Albanien eller Rwanda ser ut och möjligheten att inspektera och följa vad som faktiskt händer när verksamheten väl är igång.
So they will be facilitated through informal agreements and cooperation between the EU and third countries. And they lack public parliamentary oversight. So this leads to a range of concerns around human rights violations and the compliance with international legal standards in terms of the treatment of migrants and asylum seekers.
En av de stora riskerna som hon ser det är att migranter utsätts för godtyckligt frihetsberövande. Eller att de placeras i länder där de riskerar att inte få sina rättigheter tillgodosedda.
And this is underpinned by general concerns around a denial of access to legal and procedural safeguards in these third countries.
Vilka de här länderna blir till sist har såklart också en betydelse. Albanien och andra länder på Balkan är ju länder som juridiskt sett närmar sig EU eftersom de hoppas bli medlemmar av unionen på sikt. Men just nu så diskuteras flera andra platser som möjliga deportationshubbar också.
The EU is rumored to be in early stages of negotiations with a number of states, including Rwanda, again, Ghana, Senegal, I've heard of Tunisia, Libya, Mauritania, Egypt, Uganda, Uzbekistan, Armenia, Montenegro and Ethiopia.
EU sonderar nu terrängen med flera länder i Afrika och Centralasien som inte själva har så bra track records kring mänskliga rättigheter.
So those are the rumored states that EU member states, I think including Denmark, Austria, Greece, Germany and the Netherlands, are considering entering into discussions with or testing the waters with in regard to developing possible deals or agreements for future deportation centers or asylum processing centers.
Och Amanda Gray Merall, hon avslutar med en viktig påminnelse från forskarvärlden där man sett att den där signaleffekten som politikerna pratar om, att migranter ska välja andra vägar än den till Europa, att den där signalen inte alltid når fram. Det har man bland annat sett i fallet med Storbritannien och Rwanda när man hoppades att migranterna över kanalen skulle minska.
These policies are made and rolled out, but individuals are making these decisions to cross the English Channel have probably not followed the news on this deal. And even if it was going to act as a deterrence, they might not even be aware of it. So the deterrence objective can often be a very flawed one.
Många migranter har annat att tänka på än nya regler för förvar i Europa. De har lämnat krig och fattigdom. De är oroliga för sin egen säkerhet eller vill skapa ett nytt liv med familj som redan befinner sig i Europa. Och det här, det är saker som mycket väl kan väga tyngre än rädslan för att hamna i ett deportationscenter i Albanien, säger forskaren Amanda Gray Merall.
So there is the push factors that ultimately will, research shows, often outweigh any efforts to deter.
Konflikt är slut. Om du gillar programmet så glöm inte att hjärtmarkera oss i appen Sveriges Radio. Reportrar var Anna Roxvall och Mona Ismail Jamma. Producent Ulrika Bergqvist. Tekniker Lisa Abrahamsson. och jag heter Fernando Arias. We'll be right back.